allein ihre 60.000 Pfund legen oder 70.000 in guten Barren und runden Dukaten.
Vi hörde ett stycke ur Richard Strauss opera Die Schweigsame Frau från 1935. Det var Stefan Zweig som ansvarade för librettot. Det är ganska märkligt att en österrikisk jude kunde samarbeta med en tonsättare som var uppburen av nationalsocialisterna. Richard Strauss, ursprungliga mycket begåvade librettoförfattare Hugo von Hofmannsthal, hade dött 1929 efter ett slaganfall. Och kompositören letade efter någon som kunde hålla motsvarande höga nivå. Stefan Zweig uppfyllde alla litterära krav. Han hade till och med skrivit teaterpjäser och var världens mest översatta författare.
Strauss nimmt eigentlich das Libretto, das Zweig für die schweigsame Frau liefert, fast unverändert von Zweig an, ob er es wirklich so perfekt fand oder ob er einfach am Anfang dieser Zusammenarbeit Zweig nicht verärgern wollte. Strauss konnte ja sehr kritisch
sein. Jag talar med Jürgen May, som är forskare vid Richard Strauss Institut i Garmisch-Partenkirchen. Strauss verkade helt nöjd med Zweigs libretto och bad honom bara göra några små ändringar. När nationalsocialisterna i januari 1933 kom till makten var pianopartituren till operan färdig. Några veckor senare förbjöd nazisterna all musik, skrifter och konst skapade av icke-arier. Zweig fick publiceringsförbud och sedan brändes hans böcker på den första bokbålen på Opernplatz i Berlin. Strauss var den nazistiska riksmusikkammarens ordförande, men han pådrog sig Goebbels och Gestapos misshag när han vägrade avlägsna Zweigs namn från Die Schweigsame Fraus programblad. Strauss ignorerade nazipamparna och bad Zweig skriva librettot för en ny opera, Der Friedensdag. Zweig hade redan hunnit sälja sitt vackra jaktslott i Salzburg och gått i frivillig landsflykt. När Der Friedensdag 1938 gick i premiär var Zweig sedan några år bosatt i London tillsammans med sin 28 år yngre sekreterare Lotte Altmann. Hotet från de österrikiska nationalsocialisterna och antisemitismen var inte enda anledningen till att Zweig lämnade sitt hemland. Han var annars också rastlös och det tyska invasionshotet förvärrade hans känsla av uppdämd oro och vånda.
I'm a creature of the diaspora. Once there's a state with cannons and flags, things are not going to go well.
George Proschnick har fått mycket fin kritik för The Impossible Exile som handlar om Stefan Zweigs 8 år i exilen. Och nu finns biografin på svenska och heter Stefan Zweig vid världens ände. Proschnick påminner läsaren om att Zweig var pacifist och han understödde inte sionisternas aggressiva krav på en judisk stat. Hemma hade han alltid stått i centrum för uppmärksamheten och omgav sig med kultureliten. Men i London och senare i Bath levde han och Lotte ett tämligen anonymt liv.
He said at one point that I feel more lonely here, more alone here than anywhere in the world. He was attracted to the English because of the rule of law, because there was a sobriety in the culture that he so missed from Vienna. He writes explicitly about missing the glamour and the glitter of what he'd known.
I England kände Zweig sig mer ensam och isolerad än någon annanstans på jorden. Han förstod sig inte på britternas återhållsamhet, deras stiff upper lip. Problemet var också att han inte alls var lika uppskattad i Storbritannien som i resten av Europa, USA och Sydamerika.
He was so overheated, as he put it, by his experiences in Vienna, and even London was too much.
Efter ett fartfyllt liv i Wien kände han sig fortfarande överspänd i London, delvis för att judiska flyktingar litade på hans generositet och han var faktiskt både förmögen och generös.
He makes a remark very specifically to this in his memoir that he says, I came to Bath specifically because it seemed to me more imbued with an 18th century repose and a sort of serene harmonization of the architecture with the landscape. He loved the landscape. It reminded him of Baden, where he used to go.
År 1939 flyttade Stefan och Lotte till Bath. Stefan älskade blomsterprakten och landskapen som påminner honom om kurorten Baden i Niederösterreich. Zweig råkade befinna sig på folkbokföringskontoret i Bas när nyheten kom att tyskarna hade anfallit Polen. Storbritannien förklarade därpå krig mot Tyskland och automatiskt betraktades Zweig som en fientlig utlänning. Stefan och Lotte gjorde på nytt uppbrott och nu lockade USA trots att Zweig inte kunde tåla jänkarnas dollardyrkan.
He hated America in the ways that Freud hated it, the way that so many Viennese found it crass and all about the dollar, etc., etc. And he reduced it to very simple stereotypes. By the time he went in the summer of 1940 for the last time, he was again overwhelmed by the needs of other refugees.
Zweig hade redan påbörjat arbetet med Världen av igår i Bas och den stämningsfulla memoarboken blev färdig och Sinning, en ort känd för fängelset, Sing Sing.
He said, there are 300 people who need to speak to me every minute here. He just felt he was being torn at.
Men i USA blev de judiska flyktingarna på nytt en alltför stor psykisk påfrestning för Zweig. Det värsta var att den tyskspråkiga exilkolonin och dess kulturfurstar förväntade sig att han öppet fördömde Hitlers agerande. Lotte och Stefan orkade inte med allt och flydde på nytt nu till Brasilien.
He believed in the racial tolerance of Brazil as a model for the future of civilization as such. He himself was also critically hugely embraced by the Brazilian public. When he went for the first time in the mid-1930s to lecture in Rio, thousands of people lined up on the streets.
Varför Brasilien? Zweig hade blivit mycket imponerad av brasilianernas tolerans gentemot olika raser. Och när han på 30-talet första gången besökte Rio de Janeiro kantades gatorna av tusentals beundrare. Paret bosatte sig i Petropolis, inte långt från Rio. Och där skrev Stefan sitt, åtminstone berättartekniskt, bästa alster, Jacques Nouvel. Och det var enda gången han i ett fiktivt verk skrev om nazisterna. Berättelsen uppvisar paralleller med författarens eget öde.
I think he'd always had something of a fascination with suicide.
Det finns en dödslängtan i flera av Zweigs berättelser, säger Daniel Seaton, som är förläggare på den brittiska förlaget Pushkin Press, som har publicerat alla Zweigs viktigaste verk på engelska. Zweig började känna sig intellektuellt allt mer isolerad och hans älskade Europa hade förvandlats till en ruin. Känslomässigt befann han sig i fritt fall, men han kunde fortfarande välja hur och när han tog sitt eget liv.
The theme of suicide does recur. The disintegration of Europe, coupled with his wish to end his life on his own terms, and in that way, keep what small amount of freedom he still had, what led him to take his own life.
Lotte och Stefan Zweig tog sina liv den 22 februari 1942 och hittades av deras hushållerska i deras sovrum.